En podcast från Aftonbladet.
The guys fucks me over all the fucking time.
Buying their way through the junior series and getting to F1.
More phase one, break the lease for turn one.
I don't know what that means.
I would prefer if you ask these questions outside the room.
You got very excited there, Toto. Very excited.
And the radio is on. I'm sorry.
Get my claps and steering wheel. Steering wheel. Claps and steering wheel here. Då hälsar vi välkomna till ännu ett avsnitt av Plattan i mattan, Sportbladets Formel 1-podd med mig, Adam Huttunen och Anna Andersson. Det är knappt som man har kommit ner till vilopuls. Vi spelar in det här på måndagen, Anna, så vi är fortfarande uppe i varv, eller hur?
Ja, jag trodde att jag var hyfsat vältränad, men det kan jag säga nu att nu känner jag att jag ligger en del efter elitnivå eftersom pulsen fortfarande... Jag har varit het på det här och spela in det här avsnittet i flera... Dygn känns det som. Det har så otroligt mycket att snacka om.
Alltså Brasilien levererar. Det finns en anledning att det är min favoritbana på kalendern. Det händer alltid grejer i Sao Paulo. Så är känslan i alla fall. Och det gjorde det sannoliken denna helgen också.
Ja, men jag känner när jag skrev till dig att kan inte alla lopp gå i Brasilien?
Ja.
Det var den känslan
som jag... Det är väl en idé.
Ja, alltså, det blir för sig tråkigt det också, men den känslan har jag med mig, för att jag tycker faktiskt att det här är ett av de absolut bästa F1-loppen som jag har sett. Sett till att det hände så otroligt mycket, var så öppet för omkörningar, trots att vädret var typ normalt.
Ja, precis. Vi blev snuvade på regnet som härjade lite i regionen, men precis missade banan som det ofta känns som att det gör i Formel 1. Man blir ofta liksom lite lurad på konfekten när det kommer till vädret, men det gjorde inte så mycket denna helgen, för det är ju en bana där det går att köra om, men det är inte jättelätt att köra om, och det händer grejer ändå. Så att, ja... Vi ska komma in på Brasiliens Grand Prix. Vi tänkte, som traditionen bjuder, beta av några nyheter först. För precis när vi kom in i helgen så blev det ju klart att Franco Colapinto kör vidare i Formel 1 och stannar i Alpine 2026.
Ja, jag känner mig sådär exalterad över den nyheten. Nej, men jag tycker du sa det mesta. Flavio Briatore pratade om den enorma talang som Franco Colapinto besitter. Och det gör han ju säkert, men han är ju inte ensam om den talangen. Det finns ju många som ligger på ungefär samma nivå. Sen kom ju då...
Ja, med talang, då menar han den här fantastiska backningen han har av sponsorer i Sydamerika, eller?
Lite så, för Steve Nielsen kom ju in där strax efteråt och talade om att det var inte en ovidkommande backning från sponsorer som Franco Colapinto har, och ekonomin är också viktig. Okej.
Det är nog en stor faktor. Alltså Franco Colapinto är självklart en bra förare. Han är ju Formel 1 och gör ju inte bort sig totalt. Men det var väl inte så många bra alternativ de hade inte så mycket att välja på, helt enkelt. Det var ju Paul Aron, eller säger man Paul Aron? Det låter ju konstigt för en balt. Han är väl från Estland, är han inte det?
Ja, precis.
Paul Aron borde det vara något. Det var väl hans chans då. Om han inte kan ta platsen från Franco Colapinto efter den här säsongen, då kommer väl inte chansen igen, kan man tänka sig.
Lite så känns det. Och det är ju så här att ekonomin är ju fortfarande oerhört viktig inom Formel 1. Och det handlar ju mycket om att det du bidrar med ska överskrida de kostnaderna du bidrar med. Och där två förare levererar ungefär samma sak sett till resultat och även vad man räknar med till kostnader för reparationer. Om det som då teamet tar in ekonomiskt överskrider det, så är det ju fortfarande en bra affär.
Vi kommer tillbaka till Alpine. De hade inte en hemsk helg den här gången, så vi får anledning att återkomma till dem. Men vi hoppar vidare till en annan nyhet som har med Sverige att göra och som inte har med Formel 1 att göra. Men för motorsportintresserade så är väl detta intressant, tänker vi. Oliver Solberg, klar för VRC.
Ja, men det blir jättekul med en svensk förare i rally-VM igen. Alltså Oliver Solberg fick ju chansen som fabriksförare för Hyundai, men åkte ur igen 2022 och har nu 3 år kämpat i WRC2. Alltså hans karriär kunde ju ha tagit slut där när han dök upp 1 år som fabriksförare och sen inte fick möjligheten att fortsätta. Men istället så har ju han jobbat stenhårt tillsammans med sin familj, sina sponsorer och sitt team för att ta sig tillbaka. Och inför den här säsongen så bytte de då till Toyota i WRC2. Och han fick chansen att köra Sebastian Ogiers bil i Estland. Och han tog ju verkligen den och körde faktiskt hem en VM-seger. Därefter så vann han WRC2. Och när då Kalle Rovanperä satsar på någonting annat, han har ju drömmar om Formel 1, så öppnar sig ju möjligheterna, och det är ju inte mer än rätt och väldigt roligt tycker jag att Oliver får den chansen.
Jag håller med. Glädjande, mycket glädjande. Det ska bli kul att se honom i rally-VM som väl drar igång redan i januari då. Det ser vi fram emot.
Ja, men det är det vi får ladda för inför nästa F1-säsong och inför OS, så är det ju WRC-start i klassiska Monte Carlo 22-25 januari tror jag.
Exakt. Ja, uppehållet blir inte så långt om man kan tänka sig att kolla på lite andra motorsportklasser också. Och det är väldigt roligt, så att det rekommenderar vi. Men med det sagt, vi har mycket att snacka om ifrån Sao Paulo i helgen, så vi hoppar väl rakt in i sprinten som, ja, det blev action direkt kan man säga i sprinten. Och min känsla var att det här var nog början på slutet för Piastris Formel 1-mästerskapsdrömmar. Den här säsongen i alla fall. Eller? För han körde ju... Han kör av. Alltså det var ju blött. Det hade ju regnat tidigare, men det regnade inte under loppet. Så det var ju blött på de här banmarkeringarna. Och i utgången då av kurva 3 då, som han går på innerkurben. Och det kan man inte göra där, för då har man inget grepp. Utan det är direkt bara att man skickas ut i väggen. Så tog hans sprint slut och nollar ännu en gång, samtidigt som Norris då gled runt i toppen. Total mardröm väl för Oscar Piastri.
Ja, det som blir så tydligt här tycker jag är att man har sett, samtidigt som Lando Norris de senaste veckorna har vuxit, framförallt mentalt, så har Oscar Piastri tappat sin känsla nästan mentalt, utan det har nästan varit som att den coolnessen, så kall och kylig som han var under våren och även under sommaren, och så självklar som han kändes, lika hårt har han nu drabbats av stora skälvan här under hösten och har tappat, alltså där han inte längre kör på gränsen utan han kör under gränsen eller över gränsen, och då blir man ju så otroligt hårt bestraffad. Han är ju väldigt, väldigt medveten om den här situationen. Hur ställningen i mästerskapet har förändrats, hur diskussionerna går runt omkring. Han har liksom tappat den här känslan av att jag är i min bubbla och jag kör för mig. Utan istället så upplever man utifrån att han har börjat bli påverkad av andra saker som händer. Och där känner jag mig lite så här tveksam till. Är Mark Webber liksom rätt manager att ha i det där läget? Kan han hjälpa Oscar Piastri att hitta kylan igen? Eller hjälper han till att skapa osäkerheten?
Ja. För det, alltså det kändes ju verkligen som att han tog en onödig risk genom att, man behöver liksom inte köra, man måste ju inte köra på den inom markeringen där för att ta sig igenom kurvan snabbt, hyfsat snabbt. Det är klart att man tjänar lite på det. Men med tanke på att, alltså de visste ju om att det var blött runt omkring och att de borde veta också att det torkar inte upp lika snabbt på en banmarkering som i racinglinjen. Så... Ja, det kändes lite som ett rookie-misstag. Samtidigt så var det ju liksom en av dem som är absolut minst rookie i fältet som kom bara några sekunder senare och gjorde exakt samma sak och höll på att flyga in i Oscar Piastri, nämligen Nico Hülkenberg. Och sen kom ju Kolla Pinto och gjorde bara gjorde en repeat på det hela. Så de var 3 bilar som bara flög ut i väggen där. Så jag vet inte, det kanske är hårt att kalla det ett rookie-misstag. Nu är ju Kolla Pinto i sig rookie då. Men...
Hulken är ju ingen rookie, så att... Nej, men... Nej. Hårt och hårt. Jag tycker mer att man måste också... fundera över vad kan jag vinna och vad kan jag förlora. Ja. I det här fallet så har ju Oscar Piastri betydligt mer att förlora än att vinna, därför att det är så få poäng som delas ut i en sprint i alla fall. Så det gäller ju att ta allting för att sen ta möjligheten när den dyker upp. För ju coolare han är, ju mer stressad kommer ju en sån som Lando Norris bli. Nu blev han själv stressad, gjorde misstagen, och Norris kan då segla vidare.
Ja, ja, det känslan är att man måste minimera förlusterna när man förlorar och maximera vinsterna när det är så. Och det var ju verkligen det Lando Norris gjorde, får man lugnt säga. Mercedes var inte dåliga den här helgen, du. Och det började redan i sprinten. Dels så Antonelli kvalar tvåa i sprinten, Russell fyra. Väldigt imponerande. Och sen tar de en andra och tredje plats i sprinten efter att Piastri då flagg av. Så att de var med redan från start, och de, som vi var inne på, så trivs de ju i, när det är lite kyligare förhållanden i, runt banan, och det visade sig igen. Och väldigt kul att se att Kimi Antonelli, ja, han hade ju övertaget på George Russell hela helgen. Grymt imponerande.
Ja, men alltså jag tycker nog att den här helgen, eller jag tycker med bestämdhet att den här helgen är hans absolut bästa i Formel 1. Alltså, vi har ju tvekat ganska mycket kring Kimi Antonelli, framförallt under sommaren, men hans comeback här sen vi lämnar Europa har ju varit riktigt, riktigt bra.
Ja, och kanske att någonting har klickat fullt ut för den unge talangen nu då. Vi återkommer till honom i de senare sessions sen. En annan grej som hände i sprinten var ju att hemmahoppet Gabriel Bortoletto smällde rejält. Alltså det var en riktigt otäck krasch som han råkade ut för på målrakan ju. Han slår i inner barriären och sen...
Jag har inte sett en orsaken till den här. Jag har letat efter en orsak, men jag har inte sett någon riktig orsak till exakt vad som hände. Men jag väl känner personligen att man är otroligt tacksam för att Formel 1-bilarna är så säkra idag som de faktiskt är. För det var 57G.
Ja, 57G skojar man inte bort. Alltså, det är väl en av de liksom hårdare smällarna vi har sett på senare år, och hans bil var ju bara ett vrak efteråt. Men han klarar sig oskadd ur det, bara kliver ur bilen, lite, säkert lite öm i kroppen här och var och lite yr kanske. Men ja, nej, grymt imponerande att de här bilarna klarar av det. Sprinten blev som sagt så att Lando Norris tog hem den. Antonelli tvåa, George Russell trea framför Max Verstappen, och där bakom då Leclerc, Alonso, Hamilton och Gasly, som tog en poäng för Alpin i sprinten här. Den första för Alpin den här helgen. Sonoda 13:e, ingen skräll längre, jo, vi behöver inte ens gå in på det, och Oscar Piastri ingen poäng heller. Så med det hoppar vi väl vidare från sprinten. Vad tyckte du förresten om sprinten den här gången? Fortfarande såld på formatet?
Ja, men jag gillar ju formatet på en viss typ av banor, och här tycker jag också att den funkar i och med att det blev rätt mycket action. Det som jag hade svårast för att förstå med sprinten den här gången, det hänger faktiskt ihop med kvalet. För att efter sprinten så förklarade ju Red Bull och Yuki Tsunoda att han körde ju den här sprinten bara egentligen för att kunna anpassa bilen, eftersom Red Bull inte fick ut det som man hade hoppats på ur bilen här under sprintkval och sprint riktigt, så var hans uppgift att jobba in feedback, jobba hårt för att de skulle kunna göra en justering av bilen mellan sprinten och kvalet. Det var liksom hans uppgift, för att allt fokus ligger på att hänga Max Verstappen kvar i kampen om VM-titeln.
Så han tog ett extra träningspass helt enkelt?
Ja. trots det så gick ju alltså Red Bull fullständigt fel i inställningen till kvalet.
Ja, vad var det som hände då? De gick på Tsunodas feedback eller?
De använde ju honom och Max Verstappen gick mot hans inställningar. Det var kanske inte det mest bästa som man hade kunnat gjort. Alltså, Red Bull är ju tvingade till att ta risker för att ha en chans. Mm. Men nu valde man ju att gå åt helt fel år. För vi såg ju sen i kvalet att både Max Verstappen och Yuki Tsunoda åkte ut i Q1. Alltså i ett extremt jämnt kval. Men de åker alltså ut i Q1.
Ja, och det var ju jämnt längre upp, men alltså han bommar ändå Q2 med typ två tiondelar marginal, Max Verstappen. Så det kanske är snarare Snåda som ska ta Max Verstappens inställningar och inte tvärtom. För nu var ju Max Verstappen nere på samma nivå som Snåda egentligen. De såg ut som ganska jämna teammates där bak som kvalar in 16 och 19.
Ja, men Max Verstappen var ju inte nöjd och Jos Verstappen försvann ju som en avlöning ur garaget när han tittade på sin son och noterade att han åkte ut i Q1. Det var ju bedrövligt för Red Bull och deras möjligheter i mästerskapet. Alltså deras chanser ligger ju i att Verstappen inte bara tar in poäng, utan att han tar in mycket poäng på McLarens förare. Och i det här läget så satte ju teamet och han själv sig i en väldigt tuff situation i förhållande till Lando Norris, framför allt.
Ja, verkligen. Det kändes ju som att Norris hade skrivit manuset vid det här laget. Alltså när man hade gjort Q1, och kändes som att allting går Norris väg. Verkligen, till 100%. Piastri bommar i sprinten och nu får Verstappen ut i Q1. Liksom. Det är nästan, man kan nästan ge honom titeln vid det laget. Ja. Verstappen sa då om titelchansen att du kan glömma det. Och det får vi väl se. Man ska ju aldrig räkna ut honom. Vi har gjort det misstaget ungefär, nästan. Vi har väl varit inne på det i alla fall, att han var nästan uträknad. Så vi säger väl inte att det är helt över för Max Verstappen, men han satte sig verkligen i en svår situation. Å andra sidan, förra året som bekant så startade han ju 17:e, denna gången kvalade han 16:e och sen startade han då från depån. Han kan den här banan, får man säga. Om vi går vidare till Q2 då, så var det dags för Hamilton att åka ut, och därmed så tog sig inte, alltså av de som var med i Q3 så var det inte en enda förare som hade en VM-titel.
Nej, det är ju faktiskt väldigt, väldigt ovanligt, måste man ändå säga. Men jag tycker också att det gav oss ju en rolig, väldigt, väldigt rolig Q3.
Onekligen, och jämnt var det verkligen i det här fallet. De började ju, ett tag trodde man att Bearman skulle ha chans på pole position till och med. Alltså, grymt imponerande av honom. Han låg bra till efter första eller andra körningen där. Men slutade till slut på en 8:e plats. Gasly var i Q3, fortsatte sin imponerande helg. Tog en 9:e plats och Nico Hülkenberg 10. Och Liam Lawson tog en 7:e plats där framför George Russell och sen Isaac Hadjar. Och sen då så lyckades inte Oscar Piastri kvala bättre än 4:e plats, med kniven mot strupen i princip efter det som hade hänt i sprinten. Han har då tappat till 9 poängs avstånd upp till Lando Norris, så lyckas han inte kapitalisera på detta heller, utan kvala bakom både Leclerc och Antonelli.
Ja, det är just där att när man måste, det är svårt det där, alltså att prestera under extrem press och när man verkligen måste, och det är väl inte han den enda och första som har dukat under för. Det är ju extremt många idrottsmän som har gjort det i olika grenar. Det är ju det som skiljer en mästare mot resten, alltså. Så att han är pressad. Han är extremt pressad nu, Oscar Piastri, för han är ju också medveten om vilken sprint han hade gjort, vad som krävs och hur få lopp det faktiskt är kvar. Och han sitter i samma material som Lando Norris.
På engelska brukar man säga att pressure makes diamonds. Eller då på svenska att under press kommer diamanterna fram. Ska man dra slutsatsen att Piastri inte är en diamant då kanske? Han klarar inte den här pressen, verkar det som. Han är 4 tiondelar bakom Norris i Q3.
Jag tycker det är lite hårt att säga att han inte är en diamant, för saker och ting kan ju förändras. Så vi får inte glömma bort att Lando Norris är betydligt mer erfaren än Oscar Piastri än så länge. Och där är det ju också väldigt viktigt det här teamet som finns runt föraren. Och det var det jag ifrågasatte lite. Är Mark Webber rätt person att lyfta Oscar Piastri? För han får ju inte riktigt det stödet som han själv hade velat ha i teamet. Eller får Mark Webber Oscar Piastri att börja tveka istället? Alltså det är det här liksom fältet runt omkring en förare. Det har ju en väldigt, väldigt viktig roll. Och i vissa team så har du en tydlig första förare. Och då bygger hela teamet och ger den tryggheten till föraren. I andra team så är det inte så. Då måste föraren själv ha det nätet runt omkring sig för att hantera den biten. Och här är det är ju extremt tufft, för Zac Brown gör ju ingen skillnad på sina förare. I alla fall inte utåt.
Vad är det Webber gör då? Vad säger han? Hur är han med Oscar Piastri?
Nej, men det jag funderar är att han, alltså redan för ett par veckor sedan så började han ju prata om att Oscar Piastri kanske ska lära sig italienska. Till exempel. Slängde han ur sig.
Fokus på fel saker.
Ja, men inom bisats. Och när man ser honom i depån, när man tittar på olika sändningar och så vidare, så är det ju alltid med en telefon i handen. Liksom. Och frågan är ju om han skapar den tryggheten som en så pass ung förare som Oscar Piastri ändå är. Om han skapar den tryggheten runt honom, så, eller om man skapar en osäkerhet kring honom.
Ja, för om han då snackar om att Piastri borde lära sig italienska, alltså en hint då, förmodar jag att det kanske finns en flytt till Ferrari i pipelinen. Då känns det inte som att man har 100% eller 130% fokus på det här mästerskapet. Och det måste ju då, antar jag, risken finns i alla fall att det sprids till Oscar Piastri och att han då tappar lite fokus.
Ja, det är lite det jag är rädd för. Det är lite det jag är rädd för. Men, och jag, det är därför som jag ifrågasätter lite om det är rätt väg och rätt manager att ha i det här läget.
Mm. En annan italienare då, apropå Italien. Kimi Antonelli fortsatte imponera, som sagt, ta en andra plats i kvalet också. Efter andra platsen i sprinten och i sprintkvalet också. Så att han är ständigt tvåa i Brasilien. Och på pole position då, Lando Norris.
Men där ser ju en skillnad, tänker jag, när vi pratar om det här med manager i förhållande till teamchef och ens roll och så vidare. När Kimi Antonelli hade det som absolut tuffast i somras, så stod ju Toto Wolff väldigt tydligt bakom honom hela vägen. Och Kimi Antonelli har ändå lyckats efter det att man lämnar Europa att hitta sig själv och hitta sin position och växa med den under den här hösten. Och framförallt här i Brasilien så skulle jag vilja säga att han slår verkligen igenom. Och det visar ju vad tryggheten kan betyda för en ung förare. Så lätt att säga att Oscar Piastri, han har varit med. Ja, jo, det har han, men inte riktigt lika länge som de här andra. Och där visar ju ändå Toto Wolff, nu är det inte bara en teamchef utan också en manager i det här fallet. Han hanterar ju Antonelli som har varit förare väldigt länge. Men han stöttar honom även i misstagen. Och frågan är då om Webber har den rollen eller sprider en osäkerhet. Det var väl lite det jag ville ha sagt, om inte det blev tydligt.
Det verkar onekligen som att du har en du kan ha en poäng i det. För att nu är det inte bara tillfälligheter längre, utan nu är det ju faktiskt att Piastri är, han har tappat sin mojo. Han är inte längre uppe på Norris nivå. Det kan vi nog konstatera nu efter de här loppen. Kanske man får äta upp om 2 veckor då efter nästa race, men i alla fall. Om vi håller oss kvar på Piastri och tar oss till helgens huvudakt, nämligen GP-loppet. Så hade han inte det så kul där heller, för att ganska tidigt i loppet så är det en situation där han försöker ta sig förbi Antonelli och Leclerc, och de kommer mot kurva 1. Oscar Piastri är på insidan, Antonelli i mitten och Leclerc ytterst. tre in i den kurvan är ju svårt, men ja, han tar ju risker som sagt, Piastri, och han försöker komma in på insidan och ta spåret och ta positionerna. Men får, det finns ju inget utrymme ju. Alltså de är ju tre bilar i bredd, och Antonelli har väl inte så mycket val än att liksom ligga kvar ganska tajt. Så Piastri har inget utrymme. Till slut så måste han ju trycka så hårt på bromsen att bromsarna låser sig, och då smäller han in i Antonelli istället. Och Antonellis bil skuttar till och flyger in i Charles Leclerc, som blir den stora förloraren i den situationen. Han får ju bryta loppet, tappa däck och grejer. Det såg ett tag, så, alltså i en liten sekund, såg det ganska läskigt ut när det där däcket flög ner mot banan medans bilarna höll på att köra där. Så att, men det klarade sig ganska bra. Inte Leclercs bil dock, han fick bryta som sagt, och det var game over för honom. Piastri fick 10 sekunders bestraffning för det här. Så inte en racing incident denna gången då. Ja, det är svårt att veta hur de ska döma varje situation. Vad har vi att säga om den här situationen?
Ja, men i första läget så förstår jag ju. Det är samma med en omstart. Piastri ligger 4. Han inser ju att han måste ta chansen för att hänga på Norris. Norris får ju inte, efter det att Piastri bröt i sprinten, så får ju inte Norris flyga iväg ännu längre nu, utan han måste verkligen ta varje möjlighet som finns. Och han gör den satsningen som han kanske då gjorde tidigare under året. Det är bara det att den här gången så är det lite över gränsen istället. Och domarna gör ju en tydlig bedömning här. De anser ju att för att omkörningen ska vara okej så måste Piastri vara tydligt bredvid Antonelli. Men det är han inte, utan hans framaxel är inte i nivå med Antonellis backspegel när de når Apex. Och därför anser då domarna att Piastri bär hela ansvaret för den här incidenten. Och han får vid sidan av det här tidsstraffet då, som man tar i samband med depåstoppet, så får han också 2 straffpoäng på sin licens. Antonelli klarar sig. Charles Leclerc har ju ingen chans att komma undan. Han, å andra sidan, Leclerc anser ju å andra sidan att Kimi Antonelli borde ha haft koll på var han befann sig. Och var medveten om att Oscar som jagar låg på insidan. Alltså det är ju alltid så här, det finns ju en regelbok. Domarna måste döma efter den regelboken som finns. Sen kan man ju tycka vad man vill om reglerna. Man kan ju inte justera reglerna efter situationen. Så är det ju alla idrotter som har en bedömning, så att säga.
Ja, så Charles Leclerc som fick dra det korta strå till den situationen hävdar att det är 50-50 mellan Kimi och Piastri. Så en lite racing incident vibbar på det uttalet. Julian Palmer sa att om inte Piastri hade bromsat så hårt för att undvika Kimi, så hade han varit bredvid honom, och då hade reglerna inte bestraffat honom för kollisionen, utan snarare Antonelli. Det är ju det sätter på något sätt fingret på vad den här regelns problem är, för att liksom, ja, han försöker undvika smällen, då blir det hans fel. Men om han bara hade gjort en Max Verstappen och bara liksom divebombat in i kurvan och varit tydligt först, då hade det varit Antonellis fel. Då hade Antonelli fått 10 sekunder. Egentligen exakt samma situation, bara det att denna gången var Oscar Piastri, det han gjorde var att försöka undvika smällen, och därför blev han bestraffad. Det är ju märkligt alltså, på något
men det är det
sätt.
Det är det som är problemet med alla regelböcker som du skriver. Alltså när du har en regelbok och man så finns det ju alltid 10 000-tals om och men. Och i Formel 1 finns det ju artikel på artikel på artikel på artikel. Alltså regelboken är ju, ta med 17, tjockare än vad du får in i stadsbiblioteket i Stockholm, som är så enormt. Alltså det finns så många om och men och varför och kanske och eventuellt. Men det finns ändå ytterligare om och men och varför. Alltså någonstans måste man också bestämma sig för, det här är regeln. Så här säger regeln. Och sen får man ju döma efter det. Sen kan man ju tycka att han skulle kunna ha gjort så, och då hade det varit så. Och det hade varit problem. Men nu var det så här att regeln säger det här, Piastri gjorde det här. Jo, måste ju domaren döma efter den regel som är. Sen får man ju ta nästa diskussion då. och se, ja men ska vi justera reglerna? Men hur ska du justera reglerna så att de i alla situationer blir helt korrekta?
Mm.
Alltså det är ju likadant i
Nej, det är klurigt för dem.
Ja, men det är ju svårt, det är ju inte svårare än i fotboll. Där är det ju samma sak. Alltså även om du har VAR, jag menar du kan ju hitta en armbåge någonstans överallt. Eller i handboll som jag ofta ser. Jag menar varje gång som domarna där tar hjälp av videobevis så kan du alltid hitta en hand i ansiktet. Det är inget svårt.
Ja.
Det är en fysisk sport där du har armar och ska försvara dig med. Och det är väl klart att någon gång så snuddar de vid ett ansikte. Det gör de alltid. Sen kanske det inte är meningen, sen kanske det inte är så farligt. Men om det är så att du måste gå in och titta på dem så kommer du alltid att hitta det. Så är det bara. Så det här är en mycket, mycket djupare diskussion egentligen.
Men så här då, kanske är inte problemet att Antonelli får en bestraffning för det här. Men
Piastri, i såna
eller att Piastri får en bestraffning för det här. Men i såna fall så borde man inte tillåta att man då... För det har vi sett under säsongen att det är lite skitsamma om man skulle klara kurvan eller inte. Liksom, om man då kommer in med för mycket fart och ser till så att man är uppe vid backspegeln med sin framaxel, eller vad nu regeln säger. Det spelar liksom ingen roll för domarna. Utan om du är först så är du först, oavsett om du hade klarat kurvan eller inte. Så kan vi inte ha det då. För då skapar man en situation där man blir bestraffad, som i detta fallet då, för att man försöker undvika smällen. Om man då fick bestraffningen om man kommer med en divebomb och inte hade klarat kurvan, då hade det funkat för att, ja okej, då är det inte okej att göra så heller. Men du kan, då blir liksom diskussionen istället, ja, placera dig inte där då. Du får inte placera dig där om du inte kommer klara det. Och sen kan man göra bedömning då, både Kimi Antonelli gett honom space och så vidare. Men någonstans måste ju regeln dras. Men i sådana fall måste man ju vara tydlig åt båda håll. Det kan ju inte få vara så att man kommer undan och man bara ser till att man är uppe jämsides. Alltså, det skapar ju inte en bra situation, tycker jag. För då kommer ju Max Verstappen undan ibland och sen så blir Piastri bestraffad och så påverkar det. Detta har ju jättestor påverkan på detta loppet och i förlängningen mästerskapet.
Ja, men så är det ju. Och det där är en väldigt, väldigt svår fråga. Jag roade mig med här om kvällen och titta på en del gamla F1-race. Gick tillbaka och tittade alltså på från 90-talet. Vi såg också San Marinos GP 2006. Vi såg Jerez 1997. Kikade på Suzuka-incidenten mellan Prost och Senna exempelvis. Såg också 2009, det första racet i Melbourne. Där är det andra bilar, men det är också en helt annan typ av racing. Jag hade min son med mig och en polare till honom och de bara, men alltså, hallå, kan man inte köra på det där sättet idag? Det är ju liksom, vad heter det, bumper cars på sådana radiobilarna sånt som de kör där, och de får lov att göra det. Vad är det som händer? Så att sporten har ju också förändrats. Idag så kör de ju med så himla stora bilar. De är ju, alltså, jämför vi med de som de kör idag och tyngden på dem i förhållande till de som körde för 30 år sedan, så går det ju inte ens att jämföra. Men hela den här regelfrågan blir så komplex rätt igenom. Hur ska man bedöma efter det man ser just nu, efter det som skulle kunna vara, efter hur reglerna är, eller hur de skulle kunna vara, hur de har varit tidigare, eller i förhållande till vilken påverkan de eventuellt har på mästerskapet? Alltså det är så otroligt många frågor som gör det så väldigt komplicerat. Och sen har vi nästa fråga. Det är ju ändå domare. Det är inte samma domare vid varje tillfälle. Du och jag ser ju inte en situation på samma sätt. Ser domare A och domare B situationen på samma sätt? Alltså jag tror att så länge vi har domare, det är människor och vi människor gör fel. Så är det ju varje situation. Och jag blir ofta, upplever jag, mer uppretad över det faktum att man inte tar ett beslut direkt, utan att man väntar till ett kval eller ett race över och tar ett beslut, för man först ska lyssna på båda sidor. Det är någonting som gör mig mer upprörd. För hade vi omsatt det i en annan idrott, till exempel hockey, fotboll, handboll eller ja, vad du vill, så hade man ju inte kunnat vänta. Nej, men vi tar diskussionen efteråt. Så när matchen är slut bestämmer vi om det skulle varit en straff eller inte. Den tycker jag är svårare. Har man domare så får man acceptera att det blir fel ibland. Så är det överallt.
Ja. Det tog ett tag innan Piastri fick sitt straff, men han fick det till slut och 10 sekunder blev det alltså, samt 2 poäng på hans licens. Ja, om det var någon som undrade hur stor F1-nörd Anna Andersson är, så kan vi nu alltså konstatera att när det inte är ett Formel 1-lopp live så går hon tillbaka och kollar på gamla race från 90-talet. Ja, det känns tryggt ändå. Det är så det ska vara. Det är den Anna jag vill ha.
Vilken tur för dig.
Ja, precis. Nej, men apropå Charles Leclerc då, som var den stora förloraren i den här situationen. Han och hans teammate och hans stall hade inte en rolig helg i Sao Paulo, det kan vi konstatera. Hamilton fick också bryta. Fortsätter trenden med att varje gång en Ferrari bryter eller blir diskad den här säsongen, så blir den andra också diskad eller bryter. När de inte går i mål så går ingen av dem i mål. Så är det. Så inga poäng för Ferrari denna helgen, och de tappar från en andra till en fjärde plats i konstruktörsmästerskapet. Hamilton sa att det är en mardröm, jag har levt i den ett tag. Så det, den här drömmen att köra för Ferrari, liksom, den mixas med mardrömmen att inte leverera för Ferrari, så är det. Det är tufft för dem.
Ferrari är ju en otroligt tuff situation, och där är ju också pressen extremt hög. Och alltså, Ferrari är ju inte bara ett team, det är ju hela Italiens landslag. Det får vi ju inte glömma bort. Alltså, Ferrari är ju allt. Har man en gång varit i Maranello så förstår man ju vad Formel 1-sporten betyder där i Ferraris hjärta, och det har ju smittar ju vidare i hela Italien, och det betyder så, ja, men det betyder så oerhört mycket. Så ser vi till de italienska fotbollslagen, så är det ju, har du ju din stad och ditt lag. Här är det ju allas, och alla anser sig ha samma rätt till att tycka till, och pressen blir ju extrem för ett team som också ska sälja bilar och som dessutom har gjort den här värvningen. Och Fred Vasseur har varit där i 3 år nu, men det händer ingenting. De var 2 i konstruktörsmästerskapet i fjol, gick in i den här säsongen med målsättningen att vinna en VM-titel till Ferrari, minst, helst 2, och nu står vi här i slutet av säsongen och de är 4 i konstruktörsmästerskapet bakom ett enmansteam som Red Bull. Och de har inte vunnit en VM-titel för förare sedan 2007 eller för team sedan 2008. Och Felipe Massa håller nu på och processar för att få loss en VM-titel för Ferrari som förare 2008. Och så 2008, det är 17 år sedan.
Mm.
Så det är klart att de är pressade.
Ja, och det känns... vi får väl se. Men om de inte kommer till nästa år med en konkurrenskraftig bil, då kommer det ju... Alltså, vi snackar ju om att det kan vara årtionden i plural mellan formel, liksom konstruktörstitlarna för Ferrari och förartitlarna för den delen.
Ja, det är ju... Alltså, de har ju troligen ett strukturellt problem som de måste lösa. Alltså, de måste hitta kompetensen inom teamet, de måste klara av att samarbeta, de måste klara av att leverera och att få saker och ting som de bygger i fabriken att leverera på banan. Det kommer rapporter om att motorn inte är riktigt så bra som man hade förväntat sig, dock ingenting bekräftat, med rapporter från Italien där man nu har värvat medarbetare från Renault som ju inte kommer att tillverka några F1-motorer nästa år överhuvudtaget, och att de säger att i stort sett, vad ligger ni till? Det här är betydligt sämre än vad vi låg till när vi avbröt våran utveckling av F1-motorn.
Oj. Oj.
Ja. Så att sen hur mycket sanning
Renault
som
någon stjärna på att utveckla motorer historiskt, alltså om man kollar på det förra motor reglementet så var det ju inte så kul för dem.
Nej, de var ju starkast tillsammans när de jobbade tillsammans med Red Bull och Sebastian Vettel. Då var de ju riktigt bra, även om det var ett samarbete som ofta knakade i fogarna. Men hur mycket sanning som ligger i det, det vet jag inte riktigt. Men man kan väl säga ingen rök utan eld.
Nej, onekligen. Men de, ett ljus på horisonten för Ferrari är väl Ollie Bearman. Som ligger i deras, ja vad ska man säga, i deras paraplyorganisation på något sätt och väntar. Han gör en ny grym insats den här helgen, slutar ju så mycket som sexa i det här loppet efter att ha kvalat åtta. Och kör som att han är en toppförare tycker jag. Alltså, han är det dags att börja prata om honom som the next big thing?
Jag tycker det finns många som kan vara the next big thing faktiskt av de här nya killarna. Alltså jag tycker Bearman gör det bra. Kimi Antonelli, alltså han har ju alltså tagit fler poäng som rookie nu än vad Hamilton gjorde under rekordåret 2007. Hamilton tog då 109 poäng, Antonelli ligger nu på 122. Där har vi ytterligare en Bearman. Jag tycker det största orosmomentet för ett team som Ferrari är väl det faktum att Haas tar de poängen som Ferrari hade behövt ha med en motor från Ferrari. Även Sauber tar poäng med en motor från Ferrari när Ferrari nollar.
Ja. Denna helgen var ju tung för Ferrari på det sättet att, alltså Leclerc, det är ju inte hans fel. Han ligger uppe i toppen och slåss om stora poäng när han blir passagerare på grund av en smäll som han inte har med någonting med att göra egentligen. Lewis Hamilton fick ju också bryta på grund av skador på bilen. Han blev ju av med sin framvinge när han skulle om, vem det nu var, Colapinto Pinto kanske, eller Gasly, jag vet inte.
Science.
Han var inne i Sainz till och med. Och det var väl lite kanske mer hans ansvar, att han låg lite för nära lite för länge, men ändå, det är två, de bryter ju på grund av skador på bilen den här helgen och Lewis Hamilton kan inte vara på väg mot någon superresultat, men Charles Leclerc var det ändå. Och de hade ju ett steg framåt sist. Så att
ja,
det är typiskt att det blir så. När de väl hade en bra helg så studsar de tillbaka neråt med en riktig mardröm igen.
Ja, det är sån rekyl. Nej, men det är nästan också, det är också så här att man, ibland kan man säga att ett bra lag har tur. Och ett sämre lag har, alltså du förtjänar också den turen du har. Ferrari skulle inte befinna sig i den situationen som de är i nu. Det hade de inte ens själva förväntat sig att göra. De behöver leverera på en högre nivå och behöver kanske titta lite på varför är det så att vi har förare som kör med våra motorer som levererar på en nivå där i alla fall en av våra två förare hade behövt ligga, men han ligger långt efter trots att han har vunnit så många VM-titlar.
Ja. Mörkret fortsätter för vad säger man, språngande hästen. Ja. Stegrande hästen.
Stegrande hästen, va?
Ja. Ska vi ta Max Verstappen då? Startar alltså från depån. Och får en punka tidigt, måste jag gå in och byta däck. Då känner man, ja det här är ju kört för honom. Men icke, sa Nicke. Alltså, han körde ju som att det var två olika klasser i det här loppet. Du vet, som på Le Mans typ. Att det kör runt några så här, lite långsammare bilar. Och sen en super hypercar som bara glider förbi bil efter bil. Och de försöker inte ens streta emot för han är så mycket snabbare. Och han bara tar sig igenom fältet och upp. Han leder till och med loppet vid ett tillfälle efter att Norris gick in i depå. Och tar alltså en pallplats till slut från depån. Och trots punkteringen. Alltså är det en av de bättre racen man har sett från en förare? Det måste ju vara uppe på någon slags topp 30-lista kanske.
Ja, men det är det ju. Från depå till pallplats har vi väl inte sett sedan Lewis Hamilton i Ungern 2014, om jag har läst mig rätt till. Ibland glömmer man ju bort alla resultaten, men den där, i det Ungern vet jag där att han gjorde ett makalöst race, Hamilton. Det som var kul med den här pyspunkan, eller myspunkan, den gav ju oss en helt annan strategi än allting annat. Och det tycker jag var något av det som var det mest positiva med det här loppet. Att det var så mycket olika strategier som gjorde att det var svårt att ha en riktig överblick och veta exakt hur de tänkte. Alltså Red Bull valde ju sen att ta in Verstappen ytterligare en gång. Och där, alltså den tredje gången. Och där fick jag väldigt mycket reaktioner på liven och frågor om varför och där förstörde de hans race och så vidare. Men Red Bull försvarade det själva med att däckslitaget var så pass högt att han inte hade klarat av att hålla undan. Så det här var hans enda chans. Det man möjligen hade kunnat gjort var att kanske jobba lite mer med när man hade gjort det här. Det påstoppet i förhållande till Antonelli för att kanske kunna ta andra platsen där. Men alltså, Laurent Mekis sa ju efteråt att bilen var förmodligen tillräckligt bra för att kunna kämpa om segern. Och vi tar risker med inställningarna och tar vi inte de riskerna så kan vi inte vinna. För här är det ju så att de justerar bilen från depån, ställer om den, förändrar och plötsligt har de skapat ett odjur, ett monster, en superraket som skulle kunna gå till Mars. Det jag bara funderar över är, förstår de verkligen hur den här bilen fungerar egentligen? När man nu ligger så tveksamt liksom till tveksamt, alltså när man går åt det ena hållet så väldigt långt liksom och sen så måste man gå och göra om allting åt andra hållet. Förstår man då grunden i bilen?
Ja, det är ju det. Men samtidigt, det är ju en sprinthelg så de flesta andra har inte haft så mycket tid att liksom mixtra med bilen och köra liksom testa så som Red Bull kunde göra den här helgen då och sen bara plötsligt bryta Parc Fermé och starta i depån och komma med en mycket bättre inställd bil än alla andra. Så det bidrog väl också till att Max Verstappen kunde vara så överlägsen i fart.
Mm. Jag blir ju mer orolig för Yuki Tsunodas jobb. Han hade ju bara en uppgift och det var ju se till att lära sig och teamet bilen under sprinten. Det misslyckades ju fullständigt.
Verkligen. Han hade också en väldigt ambitiös divebomb på Lance Stroll av alla. Det var lite så Clash of the Titans. Och sen när han ska ta det här straffet så tar de inte det straffet korrekt utan någon nuddar väl bilen och så får han ta 10 sekunder till. Total, det var peak Yuki Tsunoda på något sätt. Allting går fel. Så är det. Men grymt imponerande av Max Verstappen. Bara hamra fast att han är en av de bästa förarna vi någonsin har sett i en Formel 1-bil. Grymt imponerande. Nu är han alltså, ja vad blir det, 49 poäng upp till Lando Norris som gled hem det här loppet. Återigen liksom inga större problem. Bara etta nästan från flagg till mål då. Kändes aldrig riktigt hotad där uppe i toppen. Är det kört nu? Verstappen kan inte nå Lando Norris eller?
Alltså, jag vill ju inte säga att det är kört. Därför att vi har sett så många saker under åren hända inom Formel 1. Den stora oron för Lando Norris handlar ju egentligen i nuläget inte om honom själv. För att tittar man på honom så är han ju otroligt mentalt stark. Han ser ju ut att trivas med sig själv på den position han befinner sig i. Och han är väldigt tydlig med att han bara fokuserar på sig själv, jobbar hårt, han ger en styrka. I somras så pratade han ju väldigt, väldigt mycket om att han inte levererar och han sänkte sig själv och så vidare. Nu är han ju på en helt annan plats mentalt och han är också tydlig med att han ska strunta i vad andra säger. Jag funderar bara på då, jaha, förstod han inte det tidigare? Att han ska strunta i vad alla andra säger och bara göra sin grej? För det är då, det är det man måste göra i det här läget. Men han känns ju just nu väldigt stark. Orosmomentet för hans del är ju vad som händer i det andra garaget, skulle jag vilja säga. För att Oscar Piastri vet ju också om att tiden håller på att rinna ut. Det är bara 3 träningshelger kvar. Och den här papaya orangea, jag tycker den istället för rosa, röd och skimrande så börjar den snarare gå mot orange, röd och explosionsrisk. Därför att handskarna är kastade. Piastri vet att han måste göra allting. Det visade han här i Brasilien. Och nu har Norris en hand på pokalen. Men han måste ta den med 2 händer. Och Piastri kommer ju göra allting under de här sista racen och troligen ta till alla till buds stående medel, tillåtna eller inte. Vi såg det 2016 mellan Hamilton och Rosberg när Hamilton försökte att bromsa bort VM-titeln från Rosberg, allt vad han kunde för att någon annan skulle köra ikapp. Så att, och Piastri kan ju fortfarande klara det här med 3 vinster. Och den risken, de emellan, är väl den enda chansen som Verstappen nu har.
Ja, samtidigt så skiljer det nu alltså, är det 33 poäng? 34? 24 poäng skiljer nu.
Mm. Det är nästan
mellan
en seger.
Lando Norris och Piastri.
Mm. Det är nästan en seger. Men det är ju också så att försvinner Norris av någon anledning och nollar.
Av någon anledning.
Ja, men om han nollar av någon anledning. Det kan ju vara allt. Vi har ju varit med om att tändstift har gått sönder, värda liksom 20 spänn. Händer någonting eller han blir påkörd, gör ett sämre kval av någon anledning, hamnar mitt i någonstans. Ja, då är det ju plötsligt match igen.
Ja. Ja, ett stort hot nu är väl att nu har han en så tydlig ledning att han ska vinna det här VM:et. I princip, alltså man kan ju säga att vinner han inte nu så har han misslyckats.
Ja.
Och det funkar ju så länge, alltså fortsätter han den här formen så har han inga problem. Men skulle han då stöta på en motgång, då kan det ju plötsligt bli jobbigt. Att fan, jag hade ju en hand på pokalen. Och att då kanske den här stressen kommer igen då, som Piastri känner nu. Samtidigt som Piastri nu egentligen har allt att vinna för 24 poäng. Alltså, det är inte så lätt att hämta upp. Han skulle kunna vinna resten av alla de, alltså 3 GP-loppen och det sprintloppet som finns kvar. Om Norris kommer 2 i dem så vinner Norris. Så stor är väl skillnaden, tror jag. Blir det så? Ja, det blir det, va? 7, 14, nej. En 3, jo. Jo. Jag hade rätt. Matematiken svek inte mig. Så det räcker inte att vara perfekt för Piastri. Någonting måste gå fel för Norris också. Och då kanske Piastri är ganska glad att Max Verstappen är där uppe och hotar och stör. Samtidigt som Antonelli då har fått fart och Russell också. Och ja, det finns många faktorer i det hela.
Men det är otroligt många om och men. Men Piastri måste ju tänka att han kan klara det om han vinner de loppen som är kvar. Sen kan han aldrig påverka det som Lando Norris gör. Det kan han inte. Han kan ju bara påverka sin egen situation. Och sen är det ju frågan om och men och runt omkring. Det finns ju väldigt många parametrar som kan påverka åt både det ena och det andra hållet. Och det enda Oscar Piastri vet, det är ju att han kan påverka sin situation och han måste ge allt i varje läge.
Mm. Så är det. Och man vet aldrig vad som händer i Formel 1. Ska vi beta av race-resultatet då? Sist av alla, Gabriel Bortoletto avslutade inte ens ett varv på sin hemmaplan här i GP-loppet utan bröt. Och därefter då Charles Leclerc, som vi var inne på, och Lewis Hamilton, som också bröt. I mål gick sist av alla Yuki Tsunoda efter det här debaclet han var med om med bestraffningarna. Och framför honom Colapinto, Fernando Alonso, Carlos Sainz, Esteban Ocon, Alexander Albon. Och på 10:e plats, 1 poäng igen, Pierre Gasly. 2 poäng den här helgen för fransmannen i alpin. Wow, 2 poäng till alpin.
Och i fjol så hade de faktiskt 2 pallplatser på samma ställe.
Ja.
Men å andra
det är
deras sidan,
lyckobana kan man säga.
Ja, precis. Men å andra sidan så de 2 pallplatserna som Ocon och Gasly tog i Brasilien i fjol i GP-loppet där, de har antagligen ställt till det väldigt mycket för teamet den här säsongen, för de trodde att de var på ett helt annat ställe än vad de egentligen var. Det var ju varit ett otroligt tufft uppvaknande för alpin i år.
Så är det verkligen. Och det var ändå ett väldigt roligt race där, alltså efter att alla de i toppen hade gått i mål så var det ju liksom, ja, alltså det kändes som att det var 8 bilar som raceade om att ta liksom i princip 7:e platsen. Så det var extremt. Vi ska kolla här då. Från 7:e plats Liam Lawson, så är det ner till Fernando Alonso bara 3 sekunder. Fernando Alonso på 14:e och Lawson på 7:e. Det var ju väldigt kul att se. Men vi går vidare till 9:e platsen Nico Hülkenberg, 8 Isaac Hadjar och 7 Liam Lawson då. Bra poäng för Racing Bulls. De kammar hem 10 poäng i det här GP-loppet. Sexa, Oliver Bearman, mycket imponerande. Och femma, Oscar Piastri efter sin bestraffning. Fyra, George Russell som tog Piastri precis. Han höll undan för Piastri kan man väl säga i slutet. Och trea, Max Verstappen. Tvåa, Kimi Antonelli, den eviga tvåan den här helgen. Grymt imponerande, stor applåd till honom. Och etta alltså, Lando Norris. Ja, det var det loppet. Ska vi hoppa till plusbetygen?
Ja, men det kan vi väl göra. Vi kan väl börja och sätta ett motorstopp på Ferrari. Alltså ner till plats 4 i konstruktörsmästerskapet. Det är tufft för det här ikoniska F1-teamet.
Vi är långt ifrån grazie ragazzi.
Yes. Ett plus går till Oscar Piastri faktiskt. För att han hade behövt göra en betydligt bättre helg än vad han gjorde. Det är inte godkänt för någon som slåss om VM-titeln att komma ut med en femte plats som bäst på två lopp. Två plus går till Verstappen. Alltså hans race är ju typ 6+. Så bra är det. Men kval, sprint och sprintkval är ju egentligen alla poäng minus. Alltså det är jättedå. Det är inte alls bra. Så att därför hamnar han på en godkänd helt enkelt. För att jag hade... Det goda väger upp det onda, höll jag på att säga. Det är 6+ i ena änden och 6- i andra.
Ja, det är ändå på söndagen man tar poängen ju. Så det är på söndagen han levererar som mest.
Ja, men det gör han. Men å andra sidan, hade han levererat vad han skulle i kval och sprint så hade han tagit in poäng på Lando Norris istället för att tappa. Det är det som vi ser i slutändan. Ja, men det är det vi ser i slutändan. Han hade på söndagen en bil som skulle kunna vinna och hade han satt sig i den positionen så hade han också vunnit. Vi är i ett läge just nu där det väl är 7 race i rad som har vunnits från pole position och då måste man ju se till att man är där när racet startar och inte i depån. 3+ går till Oliver Bearman som har tagit 24 poäng i de senaste 4 racen med Haas. Han har 40 poäng totalt nu, vilket är lika många som Fernando Alonso.
Ja, the next big thing.
Mm, precis. Men det är frågan, för 4+ går till Kimi Antonelli. Jag ser det här som ett av hans genombrott. Han var faktiskt 2 av varje pass den här helgen. Riktigt imponerande tycker jag av den tonåringen.
Ja, det ska bli kul att se hur han kan följa upp det här i Las Vegas. Om det var ett genombrott eller om det var en one-off. Att han var snabbare än Russell och verkligen imponerade i varje session i princip.
Och 5+ går ju till Lando Norris. Alltså från pole till seger i Mexiko, från pole till seger i sprinten, från pole till seger i racet i Brasilien. Mer kan man inte göra.
Det kan man inte. Som sagt, det var nog han som skrev manuset den här helgen. Allting gick rätt. Vi hoppar vidare till småstatsen då, för där har vi en buffé av stats den här veckan.
Bara för jag hjälpte att skriva in några.
Ja, det är ju det. Tre man slåss om VM-titeln. George Russell är nu borta. Så är det. Så det är antingen Lando Norris, Oscar Piastri eller Max Verstappen som vinner VM. Det kan vi konstatera nu. Ingen skräll kanske. Det var väl det var inte så många som hade bettat på George Russell nu på senaste tiden. 199 lopp har det gått sedan Max Verstappen senast gick i mål på en plats utanför poängen. Nyckelordet är att han tog målflaggen då. För han har ju brutit lopp såklart. Men det är inte så dumt. Det är en hyfsad streak. Nu har han ju kört ganska bra bilar under den här tiden, men ändå. 199 lopp. I Las Vegas kan det bli 200. Och apropå Max Verstappen så är han nu den förare som slutat på pallen från flest olika startpositioner. Och häng med nu, för det här är mycket. Han har vunnit eller slutat på pallen från första plats, andra plats, tredje plats, fjärde plats, femte plats, sjätte plats, sjunde plats, åttonde plats, nionde plats, tionde plats. Sen ett skutt ner till 14:e plats, 15:e plats, 16:e plats, 17:e plats och 18:e plats och 20:e plats. Och nu från depån också. Han vet vad han ska kvala in. Det är inte 11, 12, 13 eller 19, men i övrigt så blir det pallen för Max Verstappen troligtvis då.
Eller så är det just det han ska göra, för att han vill ju hela tiden slå nya rekord.
Ja, det är den. Han vill väl fullborda det här bingot. Och vi är inte klara med Max Verstappen, för vi kan också konstatera att han har slutat på podiet i 53,91% av sina race, och med det har han passerat Lewis Hamilton som är på 53,58%. Lewis Hamiltons statistik går neråt kan man väl säga, och Max Verstappens fortsätter uppåt. Det är ingen annan sedan 1960-talet som matchar Verstappens procent där. 53,91%. Grymt. Lando Norris är den första föraren i historien vars första 11 vinster alla har kommit på olika banor. Vi snackar alltså Miami, Sandfort, Singapore, Abu Dhabi, Australien, Monaco, Österrike, Silverstone, Ungern, Mexiko och Interlagos. Så av de kvarvarande har han alltså inte vunnit i Vegas och Qatar. Så han har också lite unfinished business får man säga. Och så kan vi konstatera att det är första gången sedan 2014 som Williams fick snabbaste varv. Bara en sån sak. Det är väl värt en liten applåd att nämna Williams i det här, ett stall på uppgång. Och denna då avslutningsvis som jag tycker är ganska spännande. Det är bara 22 förare någonsin som har vunnit 3 lopp i rad. 20 av dem har vunnit VM. De andra 2 som inte har vunnit VM men som har vunnit 3 lopp i rad, det är Stirling Moss och så är det Oscar Piastri. Stirling Moss kanske får sällskap till slut då, på den listan.
Piastri har ju antagligen ett par år kvar i F1-cirkusen.
Ja, men frågan är hur många fler mästerskapschanser han får efter denna säsongen. Det återstår att se. Ja, med det så lägger vi Sao Paulos Grand Prix till handlingarna, och nästa gång bilarna går ut på banan så är det i Las Vegas. Vad kallas det? The City of Dreams eller The City of Broken Dreams kanske?
Ja du, jag har faktiskt aldrig varit i Las Vegas.
Nej, inte jag heller. Men jag vill dit. Ja, jag skulle vilja spela poker-VM.
Jag hade också gärna velat åka till Las Vegas faktiskt. Det är en sån här sak som står kvar på listan. Jag vet dock inte om jag är jättesugen på att se Formel 1 på plats i Las Vegas.
Nej.
Men jag skulle gärna vilja uppleva staden. Sen är det å andra sidan bedrövligt jobbigt att följa Formel 1 från Europa när racet går i Las Vegas. Alltså 05:00. Kom igen.
Ja, man kommer att sitta där med röda ögon och kolla, så är det. Eller kanske kolla i repris, det är ingen skam i det. Det enda svåra är väl att hålla sig borta från spoils. Men vill man följa det live, eller vill man liksom vara inne med Anna i liven, då får man snällt gå upp mitt i natten, va?
Du tänkte att jag skulle livea reprisen?
Ja, i och för sig. Vi sänder live-chat klockan 10 på morgonen, någonting sånt. Det är ju piggat upp ändå. Ja, det är viktigt att våra motorsportintresserade där ute får sin sömn. Ska rätta mig själv, Las Vegas kallas ju såklart Sin City. Vi får se om någon begår en synd om 2 veckor när vi tar oss ut där på den där parkeringsplatsen eller vad det nu är. Inte riktigt kanske längre. En gång i tiden var det det i Las Vegas. Ett lopp på en parkeringsplats.
Ja, en gång i tiden var det parkeringsplats utanför Caesars Palace. Men numera kör man ju på The Strip bland annat.
Ja, kul för Las Vegas som ändå kämpar med ekonomin och så vidare, att någon faktiskt vill komma dit. Bra för deras business. Men det loppet ska vi återkomma till nästa vecka när vi snackar upp det. Vi har väl inte så mycket mer den här veckan. Det var ett fullmatat avsnitt, högt tempo rakt igenom, som Lando Norris.
Ja, men jösses, jag måste nog dricka lite vatten känner jag. Sen ser jag fram emot att få lite fler frågor, gärna röstmeddelanden. Det var ett tag sedan, det hade varit kul till nästa vecka.
Ja, kom igen nu. Var inte blyga där ute. Skicka in till anna.c.andersson@aftonbladet.se och så kanske ni får vara med och höras i Plattan i mattan. Det är ju stort ju. Men med det sagt så stänger vi väl av och släcker ljuset och så tar vi en ledig helg. Vi återkommer redan nästa vecka såklart. Ni slipper inte oss.
Ja, vi hörs nästa vecka, men du och jag, Adam, vi ses faktiskt på fredag för att lägga upp en liten vinterplanering.
Det ska bli kul. Det ska bli väldigt kul. Ja, Ha det bra och trevlig helg på er där ute.
The guys fucks me over all the fucking time, all the fucking time.
Buying their way through the junior series and getting to F1.
More phase one break release from turn one.
I don't know what that means.
I would prefer if you ask these questions outside the room.
You got very excited there, Toto. Very excited.
Yes. And the radio is on. I'm sorry.
Get my claps and steering wheel. Steering wheel. Claps and steering wheel here. Yeah.